Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I dagens avsnitt möter vi Lisa Lascaridi som arbetar på FN i New York. Just nu är hon kommunikationsansvarig för UN 75, ett projekt som dragits igång för att uppmärksamma att FN fyller 75 år i år. Innan dess var hon press- och kommunikationschef för Sveriges medlemskap i säkerhetsrådet. Vi hade lite problem med uppkopplingen under samtalet och dessutom var jag förkyld när det här spelades in. Men det stoppade inte oss från att prata om vikten av FNs arbete och speciellt under ett turbulent år som detta. Jag heter Fanny Rödsvärd, välkomna! Vi börjar med att hälsa dig välkommen Lisa till Amerikabrevet. Det är jätteroligt att du vill vara med mig idag.
Tack snälla, det är jättekul att vara med.
Och som vanligt så känner jag mig väldigt peppad över samtalet vi ska ha. För du jobbar med någonting som är väldigt roligt, väldigt spännande och intressant. Också väldigt svårt. Jag har jätteproblem i huvudet med att liksom sortera bland alla titlar och alla organ och alla råd på FN där du jobbar. Så det ska bli så kul att dyka lite ner i den världen. För det är någonting som jag inte kan någonting om. Vi har precis rabblat dina titlar, men jag kommer låta dig faktiskt presentera dig själv så blir det rätt från början. Så kan inte du bara börja med att berätta lite vad du gör?
Absolut. Tack. Jo, jag leder, sen i oktober förra året så leder jag kommunikationsarbetet för UN 75 och det är generalsekreterarens projekt som lanserades i januari i år. Och det handlar om att involvera hela världen i en konversation om hur vi kan skapa en framtid som vi vill leva i. Det är ett projekt som lanserades i januari, som jag sa, i samband med att FN fyller 75 år i år. Och när vi tittar på världen idag så ser vi att behovet av internationellt samarbete är större än någonsin. Vi har många globala utmaningar, inklusive klimatkrisen och nu även covid-19 förstås. Och vi måste arbeta tillsammans för att kunna bemöta de här utmaningarna. Och genom det här initiativet så ville vi ge alla en möjlighet att vara del av den här konversationen och att få vara med att påverka. Så det handlar om att lyssna till världen, det handlar om solidaritet och att låta jordens befolkning få tycka till om hur vi ska prioritera. Och vi har jobbat hårt det här året för att se till att så många som möjligt i alla delar av världen och i alla delar av samhället, speciellt unga och speciellt de som kanske aldrig haft chansen att göra sin röst hörd, ska ha möjligheten att vara med och påverka. Och hur har vi gjort det här då, kan man undra. Då finns det en survey eller en enkät, antar jag, som man säger på svenska, på vår hemsida. Jag kan dela alla länkar sen. Så vi har den här enkäten och det låter väldigt tråkigt med en enkät, men det är bara 5 frågor. Den finns på svenska, den finns på 65 språk och det tar bara ett par minuter att fylla i. Men jag måste säga att utmaningen har varit att nå ut. Men hur når man de som inte har internet och hur når man de som inte kan läsa till exempel? Så kreativitet har varit en stor del av mitt jobb, att hitta sätt genom olika samarbeten och kanaler att nå ut. Så vi har jobbat, vi har över 5000 olika partners som vi jobbar med, bland annat Facebook och Google och Vodafone, för att kunna nå ut med den här enkäten via sms och alla möjliga olika sätt. Och i nuläget så har över 1,3 miljoner människor deltagit från vartenda land i hela världen. Och det som är fascinerande, men nu har vi analyserat all den här datan och vi kommer göra det igen i slutet på året. Det som är fascinerande att se när vi tittar på resultaten, och här har vi, när vi har flyktingar i Myanmar och kvinnor på landsbygden i Syrien och unga män som har fyllt i den här enkäten, papper i fängelse i Sydsudan, så det är väldigt stor variation. Men när vi tittar på resultaten så ser vi att vi är otroligt enade i vad vi bryr oss om och vad vi hoppas på och hur vi vill att världen ska se ut. Och ja, jag kan ju prata om det här evigheter som du märker. Men om du vill kan jag prata lite om resultaten och vad de här över miljon människorna har berättat.
Ja, men jag vill jättegärna att du ska göra det. Och vi kommer komma till den biten. Jag menar, det låter verkligen som att du har lyckats med att vara kreativ här och hitta sätt att verkligen nå ut till alla. Jag kan tänka mig att det har varit ett enormt jobb som ligger bakom det. Men spontant tänker jag också, för du sa att det började i januari. Alltså det var ju ändå lite innan coronan slog till på allvar. Men hur aktuellt det känns just nu med pandemin. Just det här samarbete och att vi över nationsgränser kan ha en dialog med varandra, kan enas om ett sätt att arbeta ihop. Så det känns ju som att det här året har ju varit väldigt, måste ha liksom highlightat varför ett sånt här projekt är viktigt.
Ja, men precis. Så är det verkligen. Vi började året med att berätta och övertyga folk om varför samarbete är så viktigt, och sen som du säger precis så covid-19, och jag tror det blev mer uppenbart för alla att ingen kan hantera det här ensam, utan vi måste jobba tillsammans.
Ja, verkligen, det håller jag med om. Och kan inte du bryta ner lite hur en dag ser ut för dig? Nu är det ju pandemi, jag kan tänka mig att du kanske inte alltid jobbar på kontoret, men ungefär liksom, går du sitter du på ett kontor, går du till FN-skrapan, eller hur ser en vanlig dag ut?
Ja, men vanligtvis så sitter jag i FN-skrapan på 27:e våningen. Nu har jag varit där några dagar i veckan, men såklart har jobbat mycket hemifrån sen i slutet på februari. Och det som är så roligt för mitt jobb och också utmanande ibland är att vi är ett väldigt litet team. Vi är bara 7 stycken som genomför det här globala initiativet och nå ut till alla människor i hela världen. Så mina dagar, det är otroligt mycket möten. Jag skulle säga 8-10 möten om dagen, och det kan variera från presentationer till att ha möten med en av våra över 5000 partners från Google, till att prata med ett gäng VDs i privata sektorn, till att prata med civilsamhällesorganisationer runt om i hela världen, skolklasser. Jag jobbar också med influencers som är goodwill ambassadors och folk som når ut till en publik som vi kanske inte gör vanligtvis. Så vi har jobbat med smurfarna till exempel. De har varit med i den här globala konversationen och så vidare. Så att, det är mycket, mycket nätverkande och mycket länka och mycket, ja, mycket samarbeten för att se till att vi når ut utanför FN-bubblan, som man kan säga.
Mm. Och jag tänker bara, du har ju också varit ordförande för Svea, och det är väl någonting som vi kanske kan komma tillbaka till mot slutet, men Svea är ju en organisation för svenska kvinnor i utlandet, och där är jag också medlem, så det känns lite som att jag av någon konstig anledning redan känner dig eller redan har träffat dig, och jag tror att det är så mycket för att jag har sett dig i det sammanhanget. Men den här, precis, organisations... Jag tänker bara, Svea har säkert liksom hjälpt till och så här, hur man jobbar i en organisation. Vare sig den är liten eller den är så stor som FN är, så är det ju lite kanske samma liksom, skills, samma kunskaper som man måste ha. Men innan vi dyker in i det, så berätta lite mer om UN 75. För jag såg häromdagen så lystes ju Empire State Building upp av ett så här blått ljus. Och jag vet att ni har haft någon stor konferens nyligen kring det här. Var det liksom födelsedag? Eller vad var det som ni samlades och diskuterade då?
Ja, nej, men det var ju FN-dagen i lördags, 24 oktober. Så då, ja, det var akut. Det var ett äventyr att försöka få en bicep-bildning och lysa upp i blått. Jag satt i konversation med två olika teams med advokater i två veckor för att försöka få det här att hända. Och sen så 5 minuter innan deadline så var det så här, okej, vi kör liksom. Så... ja, det kändes magiskt att gå igenom den här blåa utbildningen. Och ja, det var ju öppnandet av den 75:e generalförsamlingen på FN i september. Så där hade vi en av våra största, tror jag, händelser för UN 75 i år, när generalsekreteraren presenterade då de här resultaten från vad vi har hört från runt om i världen.
Och vad är den största lärdomen? För automatiskt så tänker jag så här, åh gud, om alla ska tycka till runt hela världen. Jag tänker liksom, vilket ohanterligt projekt. Det är så många röster. Alla har ju sina liksom, lokala utmaningar som man tampas med. Geografiska skillnader och så vidare. Det måste vara liksom så svårt att få en enad bild av, men de här frågorna är viktiga just nu. Kunde man se en röd tråd?
Ja, och det är faktiskt rätt fascinerande att se. Så när vi tittar på resultaten så ser vi att vi är otroligt enade i vad vi bryr oss om och vad vi hoppas på inför framtiden och hur vi vill att världen ska se ut. Så vad folk bryr sig om, jag menar, majoriteten anser att klimatkrisen är den som kommer att påverka vår framtid mer än någonting annat. Men klimatförändringar, det är inte något som kommer hända i framtiden. Det händer nu och många är redan påverkade på väldigt många sätt. Så över hela världen uttrycks en stark oro för miljöförstörelsens påverkan på mänsklighetens framtid på längre sikt. Det råder också en stor enighet om behovet av förbättrat grundskydd i form av sjukvård, vatten, utbildning. Tätt följt av en önskan om stark global solidaritet och ett starkare fokus på att minska ojämlikhet. Och över 87% faktiskt tycker att globalt samarbete är absolut nödvändigt för att hantera dagens utmaningar och att det är ännu viktigare nu efter covid-19. Så jag menar, i grund och botten så vill och behöver de allra flesta samma saker, och det handlar om grundläggande mänskliga rättigheter och det handlar om lika möjligheter.
Mm. Och hur kommer alla de här informationen som ni har samlat in, vad kommer hända med det? Vad kommer det resultera i?
Ja, det är en mycket bra fråga. Dels så har alla FNs medlemsländer antagit en deklaration där de har lovat att agera och implementera vad folk har talat om för oss. Generalsekreteraren ska även, jag tror i början på nästa år, komma med en, vad ska man kalla, en roadmap med rekommendationer hur vi kan använda den här datan till och implementera det i FNs arbete och hur vi ska prioritera i framtiden.
Och relaterat, jag vet innan coronan slog till och nu känns det här som en evighet sedan, men då var ju Greta Thunberg en av de mest tongivande personerna i världen. Det kändes som hennes inflytande och inspirationen som hon gav, det var bara oändligt. Det var, hon nådde verkligen fram på ett sätt som jag inte har varit med om att någon annan person har gjort under min livstid, liksom på 34 år, så har jag aldrig sett någonting liknande. Och då kan man ju undra, eller blir i alla fall lite nyfiken på liksom, har individen en större potential att nå ut till människor och influera människor eller en sån här enorm organisation som FN? Vad tror du?
Jag tror både och. Och jag tror att vi måste vara lite mer, jag menar, tänka lite större och tänka lite mer kreativt. Jag menar, och det har varit utmaningen för oss, som jag sa, att och nå ut utanför den här FN-bubblan. Jag menar, FN kanske pratar med samma, du vet, samma folk som följer FNs arbete och som är intresserade av FN. Men det är därför vi har lagt så stor vikt vid att samarbeta med enskilda individer, med influencers, med kända personer, och inom alla sektorer, inom sport, inom gaming, inom mode, för att verkligen kunna nå ut till de här personerna som vanligtvis kanske inte har någon kontakt med FN. Så att det är liksom ett nätverk av olika aktörer, och alla har verkligen spelat en stor roll i det här initiativet.
Jag blir väldigt förvånad och på ett positivt sätt med att du säger att du har jobbat med Google och Facebook och smurfarna var involverade och det kanske inte är så här, det tänker man i alla fall inte, jag tänker inte att FN jobbar på det sättet, och det känns ju väldigt så här i tiden kanske att ha samarbeten, ha partnerships och som du säger liksom hitta fler kanaler och nå ut till människor som normalt sett kanske inte är jätteintresserade eller kunniga om vad FN gör. Jag tycker det låter så spännande. Men det här projektet är ju alltså för att fira att FN fyller 75. Och jag kan tänka mig att ni hade helt andra planer för det här året än vad som sen skedde i och med coronan, som ju var helt oväntad. Hur har året sett ut? Har ni kunnat genomföra projektet så som ni har tänkt er? Eller har ni liksom har ni varit tvungna att tänka om?
Ja, så det här initiativet, det lanserades som sagt av generalsekreteraren just för att vi inte såg det här året som ett år att fira. Utan jag menar, även innan covid-19 så när vi jobbar och försöker hantera en mängd globala utmaningar. Och vi ville istället för att fira att FN fyller 75, så ville vi göra någonting. Vi ville bjuda in världen. Vi ville vara mer inkluderande. Vi ville lyssna till. Vi ville lyssna till vad folk tycker är viktigt. Och sen göra någonting baserat på det. Så covid-19 på ett sätt så stärkte det lite våran det vi försökte göra. Men vi har pratat om att globalt samarbete är så otroligt viktigt. Och det blev ännu mer uppenbart efter covid-19 att ingen kan hantera det här ensam, utan vi måste jobba tillsammans. Så, och initiativet har ju varit mycket, mycket online och sen mycket också ute i fält. Jag menar, vi har kollegor runt om i världen som har skrivit ut den här enkäten och åkt ut på landsbygden och till flyktingläger och så vidare för att kunna för att ge de här möjligheten, ge alla möjlighet att tycka till. Så att på ett sätt, det är klart att covid-19 har påverkat alla i hela världen på något sätt. Men initiativet i sig har inte förändrats så jättemycket faktiskt.
Jag kan inte ens föreställa mig alltså hur det måste vara att arbeta med ett sånt här enormt projekt. Alltså jag måste säga, jag tycker du är så häftig som är liksom kommunikationschef för detta. Jag förstår inte ens hur dygnets alla timmar räcker till en sån roll som du har. Det är ganska fantastiskt. Men kommer det kulminera i någonting i slutet av året? Jag menar, är ni färdiga nu med jobbet eller vad händer? Vad är nästa steg?
Ja, så vi, initiativet tar slut i 31 december i år. Och sen som sagt så ska generalsekreteraren återkomma med rekommendationer och någon typ av roadmap för hur vi ska implementera det här. Men det är också väldigt många som är intresserade av den här datan och vad folk tycker. Jag menar, alla som har, jag menar, världsledare till privata sektorn, jag menar, alla som jobbar med de här frågorna som påverkar vår framtid är intresserade av vad folk prioriterar helt enkelt.
Jag tänkte jag skulle byta spår lite grann, för att jag är så nyfiken på lite mer på din bakgrund, för jag vet ju att du har en ganska internationell bakgrund får man säga, för du har en förälder från Grekland, en förälder från Norge och du har rest väldigt mycket, du har bott väldigt länge i Australien och nu får du rätta mig om jag har fel, men det blir väl nästan ett decennium i New York, eller hur? Du har bott här ganska länge. Och då tänker jag så här, om man är liksom en internationell människa som du, så är man intresserad av liksom kommunikation, nya kulturer, annorlunda sätt att leva, andra människor och säkert lägger en bra grund för att bli en väldigt bra kommunikatör, och det är det man måste vara, tänker jag, i många branscher, men speciellt liksom FN som ju ändå är ganska komplex, det är ganska svårt att förstå för en som inte är insatt. Kanske upplevs också lite tråkigt, jag vet inte, lite byråkratiskt och sådär. Vilka kunskaper eller vilka skills, vill jag säga på engelska, är viktigast i ditt jobb?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Ja, och det, jag menar, det som är så roligt med kommunikation är att den också är så formbar. Jag menar, jag tycker att kommunikation måste vara genomtänkt och ha hjärna, men även hjärta och även helst karaktär och gärna lite humor. Det ska liksom vara en röst som såklart är informativ, men också, men den kan inte vara platt. Man måste vara strategisk men inte fyrkantig. Man måste vara konsistent men inte långrandig. Så det är lite det jag strävar efter. Och det handlar inte bara om, jag menar, kommunikation är så mycket. Det handlar inte bara om att informera, utan det handlar mer om, tycker jag, att engagera. Och via kommunikation så kan man verkligen påverka, man kan påverka substansen, man kan skapa och stärka ett narrativ, och sociala medier kan även användas som ett verktyg för att bygga relationer. Men jag tror att det som lite är nyckeln är att berätta på ett sätt som alla förstår, helst med en historia som folk kan relatera till. Man måste hitta gemensamma nämnare, man måste förklara varför det här är viktigt, och genom att använda gemensamma intressen som utgångspunkt och uppmärksamma att vi jobbar för samma sak, så kan man etablera starka relationer och väldigt effektiva samarbeten. Och kommunikation, det ska ju spegla precis allt man gör, och om man gör det på rätt sätt så kan verkligen ha större effekt än vad man kanske tror. Sen är FN annorlunda. Jag menar, jag jobbade som vi nämnde på svensk FN-representationen innan det här jobbet med Sveriges tid i säkerhetsrådet. Och där fick jag ju lära mig otroligt mycket vad gäller kommunikation. Jag menar, allt från det kreativa och skapa liksom videos och bilder och allt det för sociala medier, men även hur man ska formulera sig och hur man kan engagera folk på ett kreativt och nytt sätt. Men när man jobbar på FN så är det lite mer komplicerat än så, för att allting FN gör de på de sex FN, officiella FN-språken. Så det här är en helt ny nivå på saker och ting. Så det handlar inte bara om att skriva ett pressmeddelande, utan sen ska det också översättas till sex olika språk. Det är en helt enorm, ett helt enormt maskineri, FN.
Ja, verkligen. Och jag tänker att på ett sätt så känns det som att pandemin har liksom gjort det väldigt aktuellt, det här med att samarbeta och vikten av det. Men på ett annat sätt så känns det som att vi är så otroligt långt ifrån att kunna samarbeta med varandra idag. Och speciellt här i USA så har vi ju sett en väldigt stor åsiktspolarisering, och som Facebook och sociala medier verkligen liksom eldar på, och du vet att man är en bubbla av sina egna nyheter och så vidare. Så det känns som att vi har tappat lite den förmågan. Känns det som att FN jobbar lite i motvind, eller hur upplever du det?
Jo, du har helt rätt i det. Men vi lever i en polariserad värld. Omvärlden befinner sig i en paradoxal tid med snabba och stora förändringar. Det finns stora motsättningar mellan ett USA som blickar allt mer inåt, ett offensivt Ryssland och ett Kina som explosionsartat tar del av den globala ekonomin. Men jag tror faktum är att globala utmaningar kräver globala lösningar. FN är inte perfekt, verkligen inte. Vi behöver jobba för ett mer inkluderande, transparent och effektivt FN med fler, där jag tror civilsamhället och unga människor och privatsektorn, där alla kan spela en större roll. Men om man tänker också, alltså vart skulle vi vara idag utan FN? Men FN har betytt oerhört mycket under sina 75 år, och det finns många milstolpar att nämna. Jag tänker särskilt på den deklarationen om mänskliga rättigheter, millenniemålen, Agenda 2030, Parisavtalet och så vidare. Och jag menar, Dag Hammarskjöld som var FNs andra generalsekreterare, han sa att FN har inte skapats för att föra mänskligheten till himlen, utan för att rädda den från helvetet. Organisationen skapades ur andra världskriget, och det handlade om att undvika ytterligare ett världskrig. Och sätter man det som en måttstock så måste man ändå säga att FN har lyckats under många olika faser och perioder. Men jag tror också det är lätt att liksom klumpa ihop FN som en enhet. Och många tror jag relaterar FN till säkerhetsrådet och hur det många gånger misslyckats med att komma överens. Men FN är en enorm organisation med oändliga enheter och program och med 40 000 personal runt om i världen. Men FN ger mat till 85 miljoner människor varje år. De vaccinerar hälften av världens alla barn till exempel. De står för nästan, ja, jag tror 50% av alla humanitära insatser. Vi har 95 000 peacekeepers runt om i världen. Så man kanske måste se det på det sättet. Alltså hur skulle världen se ut utan FN? Jag menar, det är det forum vi har för internationellt samarbete idag. Så det vi måste göra är att se till att det är ett bättre fungerande FN, helt enkelt.
Jag tycker det där var så bra att höra lite bakgrunden och sätta det i ett kontext, för att det känns ju skönt i en tid av förändring och det händer mycket grejer just nu och ha någonting som känns stabilt och det har funnits under många år och så här, FN har varit med som du säger under liksom världskrig och det känns väldigt så här också konkret, så här, hjälp att ge mat till folk, att vaccinera barn och sådär, så jag tycker det känns så här, det var en bra beskrivning. Jag tror vi behöver kanske påminna oss själva lite oftare om det. Som du säger, inte bara tänka på så här, konflikter och svårt att komma överens, länder svårt att komma överens, utan så här, alla olika ben som FN står på. Det var jättebra. Men, och du då, för jag tänker så här, din bakgrund, du har rest som jag sa, bott i andra länder. Vad var det som fick dig, liksom, vad var det du lockades av, ska jag säga, i att ha ett sånt här jobb?
Ja, det var nog, jag tror att det var när efter gymnasiet så var jag ute och reste och spenderade flera månader i Indien bland annat. Och jag tror det var där någonstans, det påverkade mig, min tid där påverkade mig jättemycket och det var något som hände med mig där. Mina perspektiv förändrades. Jag såg saker och ting med nya ögon och jag visste inte exakt då vad jag ville göra, men jag visste att jag ville jobba internationellt och med utveckling och något för att förändra och göra skillnad. Så det var där någonstans FN letades in i mina drömmar. Och sen så studerade jag internationella relationer och jag jobbade med en organisation med flyktingar i Australien. Och fick liksom uppleva hur stor skillnad man kan göra i en persons liv. Och så ville jag på något sätt kunna göra det på större skala. Och det var nog därför jag sökte mig till FN.
Mm. Jag tycker det är spännande och jag tänker så här på mig själv. Alltså, jag nämnde ju förut att du var ju med i Svea, då Svenska kvinnor i världen, och jag är med där också. Jag är ju inte en organisationsmänniska, alltså jag vet ju det om mig själv, för jag har aldrig varit så här sugen på någon lagsport, jag har aldrig varit med i någon organisation tidigare, jag har liksom aldrig alls varit så här speciellt lockad av det, men samtidigt så känner jag så här att vad värdefullt det är, och nu så här Svea och FN kanske är lite konstig jämförelse, men ändå vad värdefullt det är att vara med i en organisation just där man lär sig att samarbeta, där man lär sig liksom att kommunicera med människor som inte alls tycker som en själv, som inte alls liksom har samma uppfattning om saker och ting, och man ska ändå komma överens och man ska ändå skapa någonting tillsammans. Och jag tänker att du är kanske en organisationsmänniska, eller du måste ju vara det, eller hur? Vad har liksom organisationslivet betytt för dig? Och då tänker jag både så här, när du var liten, liksom, för jag tror att det här är någonting som man ändå lär sig när man är liten, typ spela fotboll eller någonting, till liksom den du är idag.
Ja, alltså jag är inte heller en lagsportsmänniska. Jag tycker också om att göra saker för mig själv och på mitt eget sätt. Men samtidigt så är det ju någonting speciellt med att vara del av någonting och ingå i någonting där man har ett gemensamt mål och också kanske inse hur mycket mer man kan göra tillsammans. Jag menar, och Svea är en fantastisk organisation, jag var ordförande i 4,5 år och det gav mig så otroligt mycket. Jag menar, visst det är en organisation, men det var också, alltså jag har träffat många av mina närmsta vänner här i New York, jag har träffat genom Svea, det är liksom ett nätverk, det blir också som en familj. Jag har alltid velat ha en syster och du vet, med Svea så helt plötsligt så hade jag över 200 systrar. Så det är också någonting med, och jag vet inte om det kanske blir viktigare eller känns viktigare när man bor långt hemifrån, att man känner att man vill ha den där gemenskapen, att man hör till någonting.
Ja, så om jag pratar för så här, egen erfarenhet så absolut. Jag tycker att så här, de första åren på en ny plats i ett land så är det jätteviktigt. Man känner ju bara en automatisk så här, längtan efter allting som är svenskt. Nu har det klingat av lite grann, men ändå är man liksom, man får perspektiv och kan liksom reflektera lite över sin så här, det här känslan av på engelska belonging, liksom, vad man hör hemma, vad man känner sig som mest komfortabelt. Så jag tror verkligen att det finns någonting i det du säger där, så här, nätverket som en styrka.
Ja, men precis. Och sen är det ju någonting med FN. Jag menar, du, som du säkert kan lista ut, jag är en stor fan av FN. Jag älskar verkligen att jobba på FN. Och det är någonting med att man liksom har hela världen samlad på en plats. Man går in i FN och det är liksom folk från hela världen och det är, man bara hör så många olika språk och folk har olika nationaldräkter. Och, men det är verkligen, det är en speciell plats.
Jag har varit på vippen så många gånger på att ta en sån tur på FN men aldrig gjort det, och sen kom coronan, men så fort den blåser över så ska jag försöka få till en sån där guidad tur så man får gå in i huset och titta, för att det är en så stor del av New York också, alltså den liksom byggnaden och allt runt omkring, så det skulle vara kul att lära sig lite mer om det, känner jag. Jo, jag kom av mig lite där, men jag hade en fråga på tungan och det är ju självklart, har du sprungit på någon världsledare eller någon sån här känd person i FN-skrapan som kändes lite extra pirrigt?
Ja, nej men det har jag absolut. Det är också en annan sak som är fascinerande med FN, att vem, du vet, man vet aldrig vem man ska springa in i. Man kan stå i en hiss bredvid någon och så får man reda på när man kliver ut att det är president av något land och ja, men du vet, det är spännande. Men jag måste nog säga, alltså det är så många, men jag måste nog säga att första gången jag var i samma rum som Obama till exempel, det var väldigt speciellt. Det är också någonting med, du vet, man läser nyheterna på morgonen och så går man till jobbet och så springer man in i någon som man precis har läst en artikel om. Men det är någonting med det. Men jag har också suttit i samma möte som president Trump och Putin och Castro och en hel rad med världsledare. Och det, jag menar, det är klart att det är någonting med det. Men också, jag också hade turen att träffa Nadia Murad som fick Nobelfredspriset för några år sedan. Och Amal Clooney och George Clooney, vi var på samma middag. Och jag menar, Amal, jag vet inte om du känner till Amal Clooney väldigt mycket.
Jo, jag vet att hon lite, hon har väl en bakgrund, hon är väl advokat.
Ja, men precis. Hon är helt fantastisk, hon är helt fantastisk. Hon gör helt otroligt arbete, så det var verkligen någonting som inspirerade mig att få träffa henne och Nadia Murad.
Vad roligt. Jag älskar The Obamas, absolut. Och har man inte lyssnat på Michelles podcast så måste man göra det. Hon är helt fantastisk. Och Amal Clooney, vad roligt. Så lite oväntat, men jag känner till henne lite grann, kanske mest från skvallerpressen. Men hon är så otroligt vacker och jag vet ju att hon är väldigt begåvad och väldigt så här, duktig på det hon gör. Så det är jättekul.
Ja, nej men det var kul. Och i med sammanhanget, hon var lite huvudpersonen på den här middagen, så George, han bara satt där bredvid och...
Det måste man ju ändå älska. Älskar man inte det?
Jo,
att
verkligen.
Han får hålla sig i bakgrunden, äntligen.
Ja, och han var bara så stolt. Han bara satt där, bara lös liksom, om honom. Han var så stolt över henne. Ja, det var kul.
Kan inte du prata lite också om, och det här, jag vet inte riktigt om det stämmer, men jag har fått en bild av dig som ganska sportig. Och jag tror att det är för att jag har stalkat dig lite på Instagram, där jag har sett att du gör diverse så här, väldigt modiga sporter. Och sen så tror jag läste någonstans att du har utbildat dig till, är det helikopterpilot?
Ja, ja, det stämmer. Till mina föräldrars stora fasa så... Tycker jag om att vara högt upp i luften eller långt ner under vattnet. Och ja, jag är inte färdigutbildad, men jag har börjat min utbildning som helikopterpilot.
Det har jag hört är en av de svåraste grejerna man kan göra. Alltså det här själva landningen och startningen är typ extremt svår.
Ja, det är väldigt svårt att hovra, som man säger, att ha helikoptern på en och samma plats. Det är liksom två spakar och man måste göra fyra grejer samtidigt. Men det är också en otrolig känsla att sitta i den där lilla stålbubblan liksom, långt upp i luften. Ja, jag vet inte varför jag är så fascinerad med helikoptrar, men jag har varit det länge.
Har du någon gång åkt en sån helikoptertur över Manhattan?
Nej, jag har faktiskt inte det. Jag gav en till mina föräldrar i födelsedagspresent för många år sedan, men jag har inte gjort det själv.
När man ser de där små, det ser ut som små myggor typ. Om man tittar, liksom, för jag bor i Brooklyn och man är här ute vid vattnet här, så har man ju skylinen framför sig och man ser ju landningsbanan där de lyfter och landar. Och de ser ut liksom, när man har skylinen i bakgrunden, som små, ja, men små insekter som surrar upp så här, pyttesmå. Det är så konstigt, perspektivet blir så konstigt liksom, när man vet hur stora de är i verkligheten. Men gör du någonting annat då? Har du testat på så här dykning, har jag för mig?
Ja, nej men det stämmer. Jag dyker, jag älskar att dyka. Jag tror jag har spenderat flera hundra timmar under vattenytan vid det här laget. Och om du vill att jag ska berätta någon historia om det... Så är det nog, jag menar det är ett dyk som jag tror speciellt sticker ut som jag aldrig kommer att glömma. Och det var ett nattdyk som jag gjorde i Belize. Och inte så många som vet det om mig, men jag är mörkrädd. Jag är ganska mörkrädd av mig. Så jag hade nog inte sökt mig till kanske att simma runt 40 meter under vattnet mitt i natten. Men... Vår instruktör frågade om vi ville följa med ut på natten och dyka, och jag har en regel att inte tacka nej till någonting bara för att jag är rädd. Så ja visst, sa jag, och där satt jag på en båt guppande ut i Karibiska havet och väntade på att solen skulle gå ner, och du vet när hjärtat bara slår liksom som tusan. Men jag älskar verkligen att dyka. Det är någonting, jag vet inte om du dyker själv, men det är någonting väldigt speciellt med att liksom sväva omkring och vara helt tyngdlös i en helt annan värld. Men det där dyket, så jag tittade ner i havet och det var helt liksom, det var helt kolsvart, och jag har också väldigt stor respekt för havet. Men vi hoppade i, du vet, släpper ut luften i västen och sjunker. Och allt man har är liksom en sån här pannlampa. Så man ser bara vad som är liksom, i den där tunna strålen av ljus. Och sen är det bara svart. Och givetvis så såg jag en hajfena. Jag menar, det var typ det första som hände. Det kom en haj. Och jag såg i en sekund som bara...
Gud, vad hemskt. Jag skulle vara så rädd, usch.
Ja, men jag var det. Och sen vet jag inte var den tog vägen. Alltså den där hajen kunde ha varit liksom bredvid mitt ansikte och jag skulle inte se den. Jag vet inte var den tog vägen. Så jag kommer bara ihåg att jag fick verkligen, verkligen anstränga mig för att fokusera på min andning och inte liksom få panik. För att om det är en sak som man inte kan göra när man dyker är att bara simma upp till ytan. När man är ställd och djupt ner på, kan lungorna spricka. Men ja, alltså det var någonting väldigt speciellt. Jag vet inte om jag skulle göra om det.
En extrem övning i så här självkontroll. Och jag har en enorm respekt för vatten. Alltså jag tycker inte om att vara på båtar, hatar att vara på så här stora fartyg och skulle typ så här, alltså jag skulle aldrig vilja dyka. Alltså jag skulle ju vilja dyka. Jag förstår ju att det måste vara magiskt, men jag tycker att det är jätteobehagligt att vara under vatten. Men jag älskar din regel där att så här, inte säga nej till någonting för att man är rädd. Och det känns som någonting som jag borde applicera på just det här kanske.
Ja, alltså det är ju för de där, du vet, när man får de där frågorna och man är bara så här nej. Så nej, men jag måste göra det. Men det känns ju alltid bra. Alltså det känns ju alltid bra efteråt. För när man gör någonting som man är orolig över eller har varit rädd för, så växer man ju lite som person varje gång. Och det är väl lite det jag försöker åstadkomma.
Ja, den berömda så här endorfinkicken som man får när man har gjort någonting som man egentligen är lite rädd för. Det är en fantastisk känsla. Sista grejen, det är att jag brukar alltid fråga om några tips till New York, och jag är jättenyfiken på dina tips. Vad tycker du att man inte får missa om man kommer hit som besökare?
Ja, det är en svår fråga som jag har tänkt på här. Var ska man ens börja? Men jag har försökt att fokusera på tre saker. En av mina favoriter är att cykla genom Times Square. Och Times Square kan ju vara väldigt turistigt och kanske många skulle säga att gå inte till Times Square när du är i New York. Men jag håller inte med där. Alltså vanligtvis är ju Times Square helt proppat med folk. Du vet, man kan knappt röra sig. Men det finns en cykelbana som går genom hela Times Square som man knappt ser om man inte letar efter den. Och det är något, jag vet inte, det är något magiskt och det känns väldigt New York att liksom cykla genom Times Square och bara sväva igenom alla människor och allt jippo som händer där och mellan alla neonskyltar och stora byggnader. Och det är liksom som en show på något sätt. Det är en speciell känsla. Så det är någonting jag skulle rekommendera. Kanske inte något som man skulle tänka på. Sen ett favoritställe som jag har heter Hudson Bar and Books som ligger i West Village. Och det känns lite som ett bibliotek och personligen är jag väldigt förtjust i bibliotek och böcker i allmänhet. Men på den här baren så kan man även dricka whisky, något som jag också är förtjust i, och man kan röka cigarr. Inte något jag gör speciellt ofta, men om man har något liksom speciellt att fira eller ja, någonting speciellt så brukar jag gå dit. Och när man sitter där bland de här mörka bokhyllorna med en whisky och en cigarr så blir man liksom transformerad. Det känns alltid som att man är någon världsledare som precis ska ta något stort beslut. Eller jag vet inte, det är någon känsla som jag verkligen gillar med det här stället. Så det kan jag verkligen rekommendera.
Det låter härligt, jag har aldrig hört talas om det faktiskt. Och det är det jag älskar med den här, så här frågestunden, att man får alltid tips som man inte visste fanns. Det låter underbart det här stället, jag måste gå dit.
Ja, absolut. Det kan jag verkligen rekommendera. Och sen skulle jag säga, jag menar, jag älskar såklart New York för att, du vet, allting finns på den här lilla ytan och så otroligt mycket finns. Vad man letar efter så kan man hitta det på Manhattan. Men ibland behöver man bara komma ut ur stan, ut ur allt oljud och allt som händer för att hämta andan. I alla fall jag, ibland bara känner jag behovet av att komma härifrån och hämta andan någon annanstans. Så något jag älskar att göra är att ta tåget från Penn Station klockan 5 på morgonen till Long Beach. Och så har man köpt med sig någon god kaffe, någon god macka så man kan äta frukost på tåget. Och sen när man kommer fram till Long Beach så finns det ett jättebra surfskola som heter Skudin Surf. Inte speciellt dyrt, jag kommer inte ihåg nu exakt, men $20-40 eller någonting sånt. Så kan man ta en surflektion på några timmar och det är precis när solen har gått upp, du vet, det har en sån här morgondiset i luften. Och det är inte speciellt höga vågor, för att jag är verkligen ingen surfexpert, men precis lagom. Och det finns alltid tid också att bara ligga på brädan och guppa ute i havet. Så det är någonting som alltid gör mig glad i själen.
Det låter så härligt. Och längtar man inte efter sommaren? Alltså, jag har precis klivit in i liksom hösten och vintern, men jag kan redan känna så här, gud vad härligt. Det låter ju helt magiskt.
Ja, nej, men det är det. Du får följa med nästa sommar.
Absolut, jag har aldrig surfat heller. Samma sak där faktiskt. Stor respekt för havet, men det kanske ska bli mitt nya motto att faktiskt testa det, även om jag känner mig lite rädd.
Ja, you can do it.
Ja, men tack så mycket att vi lånade dig och din dyrbara tid och att du var med här. Så himla roligt att prata med dig, tack.
Men tack ska du ha, det var jätteroligt att få vara med. Tack.
I dagens avsnitt har vi hört Lisa Laskaridis berätta om sitt arbete på FN och vilka frågor som världen bryr sig om 2020. Projektet UN75 som Lisa är kommunikationsansvarig för pågår än. Och om du vill göra din röst hörd så går det till un75.online. Glöm inte att följa oss i sociala medier, där heter podden Amerikabrevet, och ge oss gärna ett betyg i den app där du lyssnar så att fler hittar fram till oss. Tack för mig och vi ses nästa torsdag.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.